Hjärtligt välkommen tillbaka till Heja Framtiden med mig Christian von Essen som sänder idag från Nordic Sustainability ute på Stockholmsmässan Älvsjö. Nu sitter jag här med Per Espen Stocknes från Norge. Välkommen till podden.
Hallå, gott att vara med dig idag.
Hur titulerar man dig nu för tiden? Politiker, författare, forskare?
Ja, det lurer jag också på. Vem fan är jag?
I alla fall här och pratat lite på scen. Det är alltid något.
Ja, jag har varit en pratmakare idag. Först öppnat det här Do Look Up-konferensen här på Sustainability Expo. Och sen hade jag nog en ökt borta på Svan om kommunikation inom miljöfrågor och klimathandling. Ja, sen någon videor och någon samtal här. Så jag får praktiserat och övd min tunga idag. Ja.
Perfekt. Och du har skrivit en bok som heter What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming. Hur kom den idén från början?
Jag började ju med det här med miljöfrågor och miljöfilosofi och redan på 90-talet. Och fick en sån oh holy shit, eller som du säger, when the shit hits the fan. Tidigt på 90-talet när jag läste IPCC och sen fattade jag inte varför folk inte förstod det. Och det kulminerade i 2009 under Copenhagen-konferensen om COP, där det skulle bli en internationell klimatavtal, men den misslyckades. Så att det folk såg på som Copenhagen, det blev Nopenhagen. Det gick åt skogen och sen kom finanskrisen. Och då tänkte jag, vad fan är det med klimatfrågan som är slik att man måste... Att människan reagerar så irrationellt, så emotionellt och så tungt. Alltså vi har lösningarna, men det ser inte ut att folk klarar att omsätta den kunskapen vi har i praxis. Och då bestämde jag mig för att göra då en psykoanalys, så att säga, av klimatsamtalen eller klimatkommunikation i samhället. Och det blev då boken, som du sa, What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming, så kom ut på engelska i 2015 och sen TED Global Talk som nu är satt 3,3 miljoner gånger, som är en kort version av boken. Så det var en lite om min resa på vägen hit idag.
Kan vi bara gå igenom lite av de här fem nycklarna som du hittar i boken som är trösklar egentligen. Mm. Varför vi inte agerar ur ett privat perspektiv när vi vet att hotet är där.
Exakt. Så vi vet nu särskilt mycket om klimatsystemet och hur allvarlig existentiellt hot detta är mot civilisationen på lång sikt. Det vi inte har visst så mycket om för intill ganska nyligen, det är hur den mänskliga hjärnan reagerar på climate science då. Att det kallar jag för the science of science communication. Så forskning på hur människor responderar på klimatvetenskap. Och där är det som du säger fem barriärer som kommer upp och som gör att man inte klarar att omgöra denna information till en konstruktiv respons med beteendeförändring och politikförändring etc. Det första är att klimatet upplevs som fjärnt, alltså distance, psychological distance, fjärnt i tid, i rum, i ansvar och i påverkningsmöjlighet. Och det gör att människan då upplever detta här som inte är det personligt, inte är det närt och inte är det urgent, eller alltså bråttom då på svenska. Sen kommer då doom som en barriär, och det går på att man har överförbrukt sådana domedagstrusler och apocalypse och the end of the world etc. Och då vet vi att då blir det en form för först habituering, alltså att man vänder sig av med det här, och sen undgår du dem som talar om det, och så till slut så kan du kanske projicera lite sådär stereotypier på budbringaren, så man tar en sån kick the man not the ball. Och sen kommer det dissonans efter alltså då distance, doom, så kommer dissonans, och det är att du vet vad du borde göra men du gör något annat, och då företräcker du självrättfärdiggöra det och säga att ja, men jag har mindre utsläpp än naboen, eller grann flyr oftare till syden, eller det är amerikanerna som är problemet, det är inte oss. Och sen kan det då, hvis du gör det automatiskt länge, så blir det då en form för förnekning, alltså en denial. Nu har vi tagit distance, doom, dissonance and denial, och det sista där identitet, det går på hur jag lever. Jag önskar ju inte att bli kritiserad av andra. Så visst, jag har ett liv som är beroende på fossil energi, så kommer en av de klimatfanatiker och säger nej, 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 du får inte äta kött, du får inte åka bil, du får inte flyga. Då säger jag fuck you. För detta går på mig och inte på klimatvetenskapen. Så det kallar vi för identitet.
Blir du besviken på att du inte fick till 5D då?
Åh, ja. Exakt, exakt. Ja, jag var besviken, så jag måtte juxa lite, som vi säger på norsk. Så det var liksom nästan, men jag har ju en D.
Okej, vi köper det. Men behöver klimatrörelsen fler psykologer eller mer psykologisk kunskap för att närma sig de här problemen istället för att, alltså, för att bara basera ut forskningsrapporterna hjälper ju på mål inte.
Mm. Ja, så det hjälper inte med mer forskningsrapporter. Vi har visst att det är över 30 år. Mer information, det bara renner av. Det går inte in och skapar den ändringen som trängs. Ja, så psykologer trängs för att se hur den irrationella människan kan nås på ett sätt som är kanske hjärnvänlig istället för ett sätt som är då att slå folk i huvudet med mer fakta eller att fortälla att nu måste vi alla vara uppoffrande eller att detta är dyrt och svårt och tråkigt och alla de här tingarna här. Så hur kan vi göra det kult, lätt, inkluderande och meningsfullt att respondera på klimatvetenskap? Och heldigvis så finns det lösningar på det, men väldigt många politiker, väldigt många klimatforskare och klimataktivister, de insisterar på att hålla fast på domedags och moraliserande tillnärmingar och berätta för folk att de är umoralska, kortsiktiga och alla de andra tingarna. Och det likar ju inte folk att höra, så går de till Sverigedemokraterna istället.
För alarmism och domedags retorik, det leder alltså till mer positivitet.
Det är exakt det som dessa 5D:n gör. Så klimatforskare, politiker och klimataktivister önskar ju att skapa engagemang. Men så brukar de en form på kommunikation som är som att skyta sig själv i foten. Alltså det är, du underminerar det du själv prövar att få till. Och det syns jag är lite tragiskt. Men så är det bara. Människan är inte rationellt, det vet psykologer. Men är du klimatforskare eller fysiker eller ekonom, så tror du att människan är rationellt. Och då blir du på en måte övertroisk. För att du fortsätter att göra det som man vet inte fungerar, nämligen slå folk i huvudet med mer fakta. Så de är irrationella i sin rationalitet.
Så du menar att lösningen är att istället peka på positiva möjligheter, affärer, exempel från närliggande delar av livet. Att, som du säger, grannen har skaffat solpaneler.
Mm.
Fan vad coolt. Han säljer tillbaks el till systemet och tjänar pengar.
Smart. Genialt va? Kul. Ja. Man kan till och med kalla det för frihetsenergi. Så att du kan bli kvitt hela jävla elektricitetsbolaget och myndigheten och lagra din egen ström och du som kan köra på din egen bil och värma ditt eget hus. Ja. Och du kan ha en elcykel som gör att du slipper att stå i den trafiken och bara komma utenom. Så detta är ett tillgång till ett mycket bättre, smartare, mer hälsosamt och kulare liv. Och andra blir avundsjuka på mig för att jag lever nu på det här gröna, kula sättet. Det är där vi måste komma. Och systematiskt så har jag tagit av alla de 5 barriärerna och visat hur man kan övervinna dem med att göra klimatlösningar mer sociala. Alltså hvis jag ser andra gör det och mitt nätverk, så blir det här nytta, ny plantebaserade maten etc. Och vi kan göra det enklare, alltså göra det att välja klimatriktig till the default, nudging kallas det. Och så kan vi också då finna en balans. Det är inte så att man ska skönmala klimathotet, för det är reellt. Men varje gång man talar om hotet, man kommer med 3 kule lösningar. Då får du en positivitetsratio som är 1-3. Och det är lika en mänsklig hjärn. Det är en slags sån, det som kallas för growth mindset. Och sen har du då detta med att ge folk feedback. Visst du gör någonting, så säger vad kul, vad fan, är det ger dig poäng eller likes eller något sånt. Vi måste ha det, för att annars så missar vi motivationen. För människohjärnan är sån att vi tränger en respons när vi har gjort någonting. Då lär vi snabbare och då upprätthåller vi den nya vanan. Och till sist tränger vi en story, alltså en ny narrativ om hur när vi gör allt det här tillsammans, så bidrar det till en systemförändring som är snabb nog och inkluderande och sätter samhället på en ny kurs som är bättre för oss, bättre för de fattiga i den fattiga världen och bättre för planeten. Och den fortellingen må vara detaljerad, trovärdig och ge mig en känsla av att jag inte är ensam i det här, men att jag är en del av en mycket större rörelse. Och det handlar min sista bok om, Tomorrow's Economy, A Guide to Creating Healthy Green Growth.
Och det är den här typen av saker du tar upp i den då? Ja. Vad jobbar du med annars just nu då?
Jag jobbar på Norwegian Business School. Jag är fagansvarig för grön ekonomi och energi, hållbar energi. Jag är föreläsare, jag är grunder, jag skriver böcker och är forskningsprojektledare. Så jag vill komma tillbaka här på Stockholm plus 50 och presentera en ny världsstudie om hur vi då kan få göra hela världen till mycket bättre och mer hållbart ställe, maximera well-being istället för att maximera GDP eller BNP. Då.
Låter som en bra plan.
Ja, det är fullt genomförbart och i tillägg är det lönsamt. Det har en högre profitabilitet än att fortsätta med den gamla grå växten som i grunden är suicidal. Så visst det inte är lönsamt är det heller inte hållbart. Så hur kan man göra det kult, lönsamt och inkluderande och vri om systemet med smarta innovationer? Och det är det jag berättar om hela tiden. Och det är de som hävdar att det är omöjligt eller att det är för sent, de är antagligen bara deprimerat, de är narcissistiskt sårade och de är bak på i förhållande till vad som finns av lösningar där ute.
Precis, jag har ju släppt en bok som heter Naiva pessimister. Det passar ganska bra kanske till det gänget. Nej, men man får inte ge upp liksom. Alltså, jag brukar säga att det är ganska lätt att vara cynisk för att då behöver man inte göra någonting. Då kan man bara säga att det där går aldrig och alla andra dömer huvudet.
Jag kan ge dig 7 goda grunder för varför du ska vara optimistisk på att detta kommer till att ske. Och det är inte bara för att jag önskar det och är en idealist. Men i min sista bok så går jag igenom de djupa drivkrafterna. Och ganska raskt, förnybar energi blir så mycket billigare så fort att de allra flesta energianalytikerna tar fullständigt fel varje år. Det går otroligt snabbt. Så snart har vi en värld som körs på sol, vind och batterier. Det andra är att finans- rapporteringssystemen är i färd med att förändra sig. Tidigare var hållbarhetsrapporter men för någon med sådana, de håller händer med en liten sån grön stickling i solen som på en PowerPoint. Nu är det in i börsnoterade standarder som kommer nu jäkligt snart. Det kallas för Measuring Stakeholder Capitalism och ESG. Det nästa är att alla materialflöder blir digitaliserade, så att tidigare var all materialbruken usynlig. Du såg bara pengarna, för det var kun pengarna som gick in i regnskapet. Men nu kommer materialregnskapen in. Och det gör att du får möjligheten till att optimalisera materialströmmarna mycket snabbare. Nummer 4, investorerna har blivit livrädd för det som kallas för climate risk. De vill inte ha för mycket av portföljen sin i det som kan förlora värde hvis klimathandlingen och klimatregleringen accelererar. Så världens största investorer kräver nog alla sällskap att de ska rapportera på sin klimatrisk och reducera den. 5. Vi har alltså för första gången i mänsklighetens historia en fälles framtidsbilde som är FNs bærekraftsmål, hållbarhetsmålen, SDGs och Parisavtalen. Efter 10,000 år med krig och uenighet har vi nu en enighet om vad vi ska. Även om Putin gör crazy thing så har fortfarande mänskligheten alla land ett fälles målbilde, framtidsbilde, det har vi aldrig haft förut. Det är helt historisk, fantastisk händelse i mänsklighetens historia. Och till sist har vi att de 3 största ekonomierna i världen, Kina, EU och USA, du kan kalla det för the G3, de har satt net zero mål. Och det börjar influera beslutningstagarna och budgetter i alla de stora ekonomierna, 70-80% av världens BNP. Och till sist, pandemin har gjort det uppenbart att myndigheterna kan inte bara vara passiva som man trodde under så kallad neoliberal ekonomisk teori, att marknaden ska bara ordna allting själv. Det är uppenbart att vi tränger en myndighet som hjälper oss att få fram vacciner raskt nog, snabbt nog till att vi kan lösa kollektiva problem. Så den idén om en small government som ska hålla sig mest möjligt undan är död för alltid. Och de 7 tingen tillsammans gör att in 2030 kommer detta systemet till att bli förändrat totalt.
Fantastiskt. Jag brukar fråga avslutningsvis, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Det har du sagt väldigt mycket.
Ja, väldigt mycket. Visst du är deprimerad och arg eller förtvilad, så husk att du har god grund. Men det betyder inte att du nødvendigvis, altså, fordi hvis du ser på de beste vitenskapelige dataene om planetens tålegrenser og alt det, så ser det mørkt ut. Men det behøver ikke å bety at du ikke skal gjøre noen ting. Så hvis du ikke orker å gjøre noen ting, så vennligst gjør bare en enda ting, og det at varje fjerde år så går du og røster på det partiet som har det mest ambisiøse bærekrafts- og miljømålene og lovnadene til borgerne, medborgerne. Hvis alle gjorde det, så løser vi dette ganske snabbt.
Bra, bra tips. Och bärkraft är alltså hållbarhet på svenska. Det är ett väldigt fint ord, bärkraft.
Ja.
Det är nästan bättre än hållbarhet.
Ja.
Tack snälla Per Espen Stocknes för att du kom till Heja Framtiden.
Jag är en glädje att ha en samtal med dig och stå på. Jag älskar framtidstänking och inte minst att vi balanserar positiva och negativa elementer när vi snackar om framtiden och aldrig går ut i fallgruvorna som är ett optimistisk halleluja-bilde, himmel på ena sidan och helvete på den andra sidan. Det är naiva dåliga framtidsbilder.
Ja, det är helt med. Heja Framtiden.se, ni hittar allt om podden och mina projekt. Jag heter Christian von Essen, vi sänder från Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan. Tack snälla för att du lyssnade.